Hej, mitt namn är Anders Arborelius. Jag är nyutnämnd kardinal och biskop i Stockholms katolska stift. Jag har mött tre påvar och en abba i mitt liv. Men jag kommer nog tala mer om påvarna i det här programmet.
Det här är Sommar i P1 med Anders Arborelius. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Sommaren har ibland varit omtumlande för mig. Denna sommar blev jag kardinal vid en högtid i Petruskyrkan för några dagar sedan. Att jag skulle kunna bli kardinal var ingenting jag hade kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi när jag sommaren 1971 kom till karmelitklostret i Tågarp i Skåne för att träda in där. Det var ett liv i stillhet och avskildhet, men samtidigt i bönens djupa förening med den lidande mänskligheten som jag sökte och också fann. För många är det säkert obegripligt att en ung man på några 20 år väljer att gå i kloster. Det var naturligtvis inget lätt val, men faktiskt hade jag redan sedan barndomen haft en tanke på att bli präst. Jag växte inte upp som katolik utan var döpt i Svenska kyrkan, men fick redan i barndomen kontakt med katolska ordenssystrar. Birgittas systrar, som genom sin godhet och hängivenhet påverkade mig starkt. Efter studenten började gå i katolsk trosundervisning samtidigt som jag läste moderna språk vid universitetet i Lund. Jag kände hela tiden en inre dragning och kallelse att ge mig helt till Gud. Det var som om ingenting annat kunde tillfredsställa min djupaste längtan. Det var ingenting dramatiskt, ingen känslosam omvändelseupplevelse. Det var bara som om jag blev tilltalad och kallad i det inre. Utan ord eller känslor, men ändå mycket tydligt. Det var inte som om jag själv valde att gå i kloster, utan som om jag själv drogs oemotståndligt av någon som ville ha mig där. Livet i bön, i ständig relation med Gud, har allt sedan dess varit den röda tråden i min tillvaro. Gud har oftast hållit sig dold, men ändå har han alltid varit där. Bön är mer hans sak än vår. Det är mer att vara medveten om att han älskar oss än hur vi känner eller upplever det. Men nu är det hög tid att vi lyssnar på en sång som faktiskt handlar om bön. En del av er som lyssnar blir kanske lite förvånade när ni känner igen rösten som ni nu får höra.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born.
Under en flygtur över Atlanten upptäckte jag denna sång av Elvis Presley. I min ungdom hade jag aldrig riktigt fastnat för honom, men högt ovan jord grep mig denna sång. Ja, detta nödrop och denna bön från gettot kan man inte motstå. Hur många barn växer inte upp i våra svenska invandrargetton till en otrygg och osäker framtid? Det skär alltid i hjärtat när jag hör några av våra katolska ungdomar som berättar att deras barndomsvänner är skjutna, sitter i fängelse eller sitter fast i droger. Därför är Fittja, Rosengård och Angered, Tensta och Skärholmen så viktiga i mitt stift allt sedan jag blev biskop där år 1998. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Jag kom alltså till ett litet kloster på den skånska landsbygden för att träda in där under sommaren 1971. Jag hade aldrig bott på landet utan växt upp i Lund, så bara det var en stor förändring. Fyra bröder från Belgien hade kommit till Tågarp några år tidigare för att grunda detta kloster. som faktiskt inte fick kallas kloster officiellt eftersom klosterförbudet först avskaffades 1978. Det var en av de sista antikatolska lagar som avskaffades. Hur som helst, här fick jag lära mig att leva ett klosterliv i fattigdom, lydnad och kyskhet. Livet var till synes ganska enahanda. Varje dag klockan 6 började det med morgonbön och en timmes tyst bön. Förmiddagarna ägnades åt studier och sedan avlöste bönetiderna varandra. Egentligen var det bara när vi diskade som vi talade med varandra. Och då kunde det gå ganska livligt till. Arbetet i trädgården eller annat praktiskt arbete hörde också till dagsordningen. Det var inte helt lätt att komma in i detta helt nya liv. Men märkligt nog blev jag mer och mer övertygad om att jag var kallad till detta liv i Guds närvaro och i bön för världen, för människorna. Inte minst för de som lider, för de som ännu inte har mött Gud eller övergett honom. Men visst fanns det också tid att promenera, cykla till skogen och åka och bada, vilket jag alltid har gillat, ja, ännu idag. Jag tyckte också om att laga mat i klostret, odla grönsaker, plocka bär. Naturen betyder mycket för mig. Där kommer jag till ro, där anar jag skaparens närvaro. Samtidigt kommer man märkligt nog närmare nöden i världen när man lever ett avskilt klosterliv ute på den fridfulla landsbygden. Allt det svåra som människor drabbas av kommer liksom närmare in på oss när vi drar oss undan. I ensamheten får man dela andras ensamhet och utsatthet. Det finns en slags mystisk solidaritet med alla människor som lider, som jag fått lära mig just i klosterlivets ensamhet. Lidandet kan också skapa en solidaritet och gemenskap som överstiger alla gränser. Jesus på korset känns mer verkligt närvarande för mig när jag konfronteras med andra människors lidande. Därför behövs det bön, förbön. Även de som säger att de inte är religiösa brukar faktiskt inte vägra när man frågar om man får be för dem. I enkäter är det ofta fler som ber än som säger sig tro på Gud. Det är inte logiskt, men typiskt mänskligt. Ja, kanske typiskt svenskt. Men det måste finnas en väg vidare. Det måste finnas hopp. Det finns någon som hör oss när ingen annan vill lyssna till oss eller bryr sig om ifall vi lever eller dör. Samtidigt måste man också veta att det alltid finns människor som söker sig till ett kloster för att öppna sitt hjärta och få råd, lägga fram sina bekymmer eller helt enkelt bara gråta ut. Hur stilla livet än är och hur avskilt man än lever, finns det alltid människor som söker sig dit. Därför blir det aldrig någon total isolering från människor och världen utanför. En sång som uttrycker en djup längtan efter gemenskap, efter befrielse, kanske kan hjälpa några att förstå lite bättre varför det för mig inte var en flykt från världen och människorna att gå i kloster. Nej, det var faktiskt för att komma dem närmare i deras nöd och hjälplöshet. By the rivers of Babylon, where he sat down, and there he went, when he remembered Zion. I exilen, i främlingslandet, längtar man alltid hem. Israels folk i exilen sjöng denna psaltarpsalm. De förtryckta svarta i Amerika gav den en medryckande melodi. Hoppet dör aldrig. Och just Psaltarpsalmerna har gett mitt liv en daglig rytm, en daglig harmoni och mening. De utgör stommen i tidebönerna som går tillbaka på de böner som Jesus bar med de fromma i synagogan och som den kristna kyrkan ser som stommen i sin tidigärd. Det har sedan gått över i muslimernas dagliga böner. För en hel del människor är det nog svårt att förstå att man kan leva ett liv i fattigdom, lydnad och kyskhet. Det är naturligtvis en helt speciell kallelse som tycks strida mot allt det som de flesta människor längtar mest efter. Men det är bara möjligt att leva så om man på något sätt har erfarit att Guds kärlek fyller vårt djupaste behov. Att pröva klosterlivet innebär just att se om man kan leva enligt detta löfte om fattigdom, lydnad och kyskhet. Själv fick jag 6-7 år på mig innan jag fick avlägga de livslånga löftena. Många i vår tid och miljö har säkert sympati för ett enkelt liv i solidaritet med de fattiga. Men lydnad och sexuell avhållsamhet är för många ett rött skynke. Blir inte människan stympad eller förminskad genom detta? Men har man en klosterkallelse är det tvärtom. Lydnaden ska göra oss fria från slaveriet under våra egna själviska nycker och behov. Den sexuella avhållsamheten ska öppna oss för en djupare kärlek till Gud och till alla människor. Men det är alltså prövostenen och det eldprov man måste gå igenom för att kunna leva i klostret. Många försöker, men hoppar av efter en tid. Men för oss som blir kvar är det faktiskt en glädje utan like att få vara fria för Gud och inte vara bunden av något jordiskt. Därför ska vi också lyssna på en musik som får oss att förstå lite bättre vad glädje är.
Als mein Fot kein Sevastopol ist nicht weit von Simferopol, dort ist eine Stanzie voran. Wer darf suchen neue Glück und siss eine Stanzie an und tickel in Schankoye, Schan, Schan, Schan.
Uppsluppen glädje kan möta oss mitt i svårmodet och vemodet. Sorg och glädje är systrar. Den helige Franciscus talar om systerdöd. Livet balanserar ofta på denna sköra tråd. Hur svår tillvaron än kan tyckas behöver vi få släppa bekymren och bara bada i den glädje som aldrig kan tas ifrån oss. Denna musik är bättre än alla lyckopiller när ångesten sätter in och ensamheten tär på oss. Det har alltid fascinerat mig att man just hos våra judiska bröder och systrar kan finna denna djupa glädje som inget lidande kan rå på. Det är inte många folk som har fått gå igenom mer lidande än judarna, men ändå är glädjen så påtaglig och medryckande. Den orden som jag trädde in i, karmelitorden, har faktiskt sitt ursprung i det heliga landet. Under korstågstiden hade några riddare dragit sig undan i bön på berget Karmel vid nuvarande Haifa. De ville anknyta till det liv som profeten Elia och hans lärjungar levde under det gamla förbundets tid. Samtidigt ville de se jungfru Maria som sin modell för det liv de levde. Under en lång tid såg man faktiskt på Elia som den som hade grundat karmelitorden. På så sätt finns det i vår orden ett starkt band till Israels folk. Även om man inte kan säga att det är historiskt att Elia skulle ha grundat en kristen orden före Jesu födelse. Men det andliga bandet finns kvar. Jag har också allt sedan min barndom haft en stor kärlek till judarna. Som karmelit har jag också intresserat mig speciellt för en judinna som blev katolik och sedan karmelitnunna och som gasades ihjäl i Auschwitz, Edith Stein. Hon blev helgonförklarad och påven Johannes Paulus den andre utropade henne till ett av Europas skyddshelgon tillsammans med vår heliga Birgitta. Tyvärr ser vi ännu att antisemitism kan dyka upp också i vårt land, inte minst i Malmö. Vi måste göra allt vad vi kan för att motverka allt sådant. Och vi som är kristna har en speciell förpliktelse att visa solidaritet med våra judiska bröder och systrar. Nu ska vi få höra något helt annat, men säkert är det välkänt för många av oss. Överallt i världen känner man ABBA och älskar deras musik än idag. Det kan vara det enda man vet om Sverige, att vi har frambringat ABBA. Jag fick en gång en förfrågan från Australien när man skulle ordna världsungdomsdagen i Sydney med påven. Och där är ABBAs musik älskat överallt annat. Skulle det inte vara möjligt att ABBA kunde återförenas komma dit och spela? Det verkade vara Mission Impossible, men faktiskt råkade jag då stötta på Björn Ulvaeus i riksdagen av alla platser. Biskop Caroline Krook var också där och vi gick fram och hälsade på honom som övertygad ateist. Men han var också vänligheten själv, samtidigt som han sa att inte ens för påven kunde ABBA återuppstå att spela. När jag var i Nagasaki och deltog i ett interreligiöst möte skulle man avsluta detta med att gå på en karaokebar. Det var kanske inte vad man skulle ha väntat sig efter seriösa samtal. Men det var bara att hålla god min. Då bad man mig förstås att försöka mig på någon av ABBAs sånger. Och då blev det just Chiquitita. Min första tid i klostret i Tågarp var viktig för att öva in mig i livet i bön och i Guds närvaro. Efter några år blev jag sänd till Brygge i Belgien för att studera filosofi och teologi med tanke på att så småningom bli prästvigd. Då fick jag lära ett nytt språk, flamländska, som inte alls är så svårt som det låter, utan är släkt med svenska och tyska. Det var ett större kloster mitt i denna historiska gamla stad. På den tiden fanns det kloster i varje gathörn, men sekulariseringen har slagit hårt i Belgien och många kloster har stängts. Efter studierna blev jag sänd igen, för så är det i klosterlivet. Till Rom, där karmeliterna har en högskola för spiritualitet, Theresianum, där ordens andliga tradition studeras. Där fick jag möta medbröder från hela världen. Det var två berikande år, både med tanke på studierna och mötena med människor. Det är också en speciell nåd att få leva i Rom, kyrkans hjärtpunkt. Och 1978 var jag i Rom när påven Johannes Paulus blev vald till påve. Och han kom ganska omgående på besök på Theresianum. Eftersom jag nyligen blivit vigd till diakon fick jag assistera honom vid mässan. Jag har haft förmånen att möta Johannes Paulus flera gånger sedan dess, också som biskop. Det som mest träffade mig var hans blick. Han hade en så intensiv och inträngande blick att man kände sig sedd rakt in i det innersta. Det är helt fascinerande att möta en sådan människa. Jag skulle kunna tänka mig att det var så som Jesus såg på människor. Och egentligen får vi lita på att Gud själv ser på oss med denna kärleksfulla, genomträngande blick, eftersom vi är så värdefulla i hans ögon. Och han vill att vi ska leva i enlighet med denna vår värdighet. Vi kan också försöka öva in detta sätt att se på varandra. Blicken kan säga mer än ord. År 1979 blev jag prästvigd i vår frälsares församling i Malmö, där jag hade upptagits i den katolska kyrkan 10 år tidigare. Och det var också i den kyrkan som jag firade min första mässa efter det att jag hade fått höra nyheten om att påven av någon underlig anledning ville att jag skulle bli kardinal. Själva nyheten nådde mig i Olofström, där jag hade firat mässa med konfirmation. Och därifrån reste jag samma dag ner med tåg till Malmö. Och då fick jag också tillfälle att försöka smälta det stora som hade hänt. Där väntade också mediafolket på att intervjua mig. Och det har de ännu inte riktigt tröttnat på. Efter min prästvigning blev det så småningom mer och mer uppdrag också utanför klostret. Föredrag, andliga övningar, reträtter. Först på olika platser i Sverige, men efterhand också i Latinamerika och Filippinerna. Det blev många spännande resor och möten med människor. Det låter paradoxalt att en karmelit som vigt sitt liv till ett liv i bön och stillhet kastas ut i världen på detta sätt. Men denna andliga grund som lagts i bönens stillhet har verkligen varit mig till största hjälp. Är man rotad i Guds närvaro blir man inte så berörd av alla problem, av stress och av jäkt. Man får en sund distans till det som annars kan få oss att förlora jämvikten och den inre harmonin, som vi alla behöver för att inte gå sönder. Och det blev ännu mer tydligt för mig när påven år 1998 utnämnde mig till biskop i Stockholms katolska stift, som omfattar hela Sverige. Jag var helt oförberedd på denna krävande uppgift. Lyckligtvis fanns det många goda medarbetare som alltid har hjälpt mig. Jag som är ganska oorganiserad och inte alls så hemma i allt som rör administration och ekonomi. På Petersplatsen i Rom är det alltid mycket duvor. Det märkte jag verkligen i samband med att jag blev kardinal. Duvans vingslag pekar på den helige andes vingslag för mig. För det var verkligen något omvälvande för mig och för de fyra andra nya kardinalkompisarna. Det märkliga är att också i det sekulära Sverige fått så stor genklang. Det är som om allt slags människor bara satt och väntade på att Sverige äntligen skulle få en kardinal. Men kanske det också kan bero på att vi svenskar är lite nationalister light, och alltid tycker det är bra när någon av oss vinner en Oscar eller får Nobelpriset. På morgonen den 28 juli, då jag bodde hos Birgitta-systrarna vid Piazza Farnese i Rom, där både de heliga Birgitta och Maria Elisabeth hade levt och dött, fick jag sätta på mig de fina röda kardinalskläderna. De passade bra, men det var inte helt lätt att få på sig dem och se till att alla de 33 knapparna verkligen var knäppta. Sedan bar det iväg till Peterskyrkan där jag fick möta de nya kardinalerna efter att ha hälsat på en del av de mer än 400 pilgrimerna som hade kommit ner från Sverige. Kardinal Rosa Chavez kände jag redan eftersom han flera gånger har besökt sina landsmän från El Salvador på deras årliga möte här i Arboga. Själva konsistoriet var ganska enkelt. Läsning ur evangeliet, bön, tal av påven, där han uppmanade oss att tjäna och utge oss själva i Jesu efterföljd. Trosbekännelse och ed, där vi lovade att ge vårt liv och vårt blod, därav kardinalernas röda färg, om så skulle krävas. Sedan överlämnades ett dokument till oss där det stod vilken kyrka som anförtrotts åt oss. Själv fick jag då det andliga ansvaret för Santa Maria degli Angeli, nära Stazione Termini, en historisk kyrka med verk av Michelangelo. Jag har faktiskt aldrig varit inne i denna kyrka, men passerat den otaliga gånger på väg till stationen. Eftersom jag har fått artros i höften har jag svårt att knäböja, men det gick någorlunda bra. Däremot var det lite svårare att komma upp igen. Så påven Franciscus, som hade gett mig ring, kalott och biretta, räckte fram handen för att hjälpa mig att resa mig upp. Men det gick till sist ändå. Sedan fick jag ge fridshälsning till alla de kardinaler som var med i kyrkan, närmare 100. Vissa hade jag träffat tidigare. Det var förvånansvärt många som hade någon form av anknytning till Sverige. Och jag kände mig verkligen välkommen och väl mottagen i detta gäng. Efteråt hade påven Franciscus ordnat en liten utflykt för oss nykomlingar. I en minibuss åkte vi upp på Vatikankullens höjd, där påven Emeritus Benedikt tog emot oss i kapellet till sitt eremitage. Han såg lite skör och lite trött ut, men han var mycket glad att få se oss. På tyska sa han till mig att det var glädjande att Sverige fått sin första kardinal. Påven Franciscus sköt då in informationen att det var 3 länder till som för första gången fått en kardinal. Mali, Laos och El Salvador. Det var verkligen ett historiskt ögonblick att få se 2 påvar tillsammans. Och det var underbart att se hur kärleksfullt den yngre av dem, 80-åringen Franciscus, såg på sin 90-årige företrädare Benedikt och vilken omsorg han visade honom. Vi kristna i Sverige sjunger ofta samma psalmer. Den gregorianska sången har sitt ursprung i katolsk tradition, men den kan höras mer och mer också i många protestantiska gudstjänster.
Ah.
När vi talar om kloster är det naturligt att vi blir stilla och lyssnar till den kontemplativa gregorianska sången som har en förunderlig förmåga att skapa frid och ro inom oss. Även om jag själv levde i kloster under 27 år blev jag aldrig en god sångare. Men det fina med gregorianiken är att man liksom kan glida med på vågorna och stämma in lite försynt och bara låta sig gungas med. I vår jäktiga och stressiga tid kan vi behöva bli stilla och lyssna och kanske nynna med lite grann. Något av evigheten kan vi också smaka i denna tidlösa musik som nästan av sig själv kan öppna oss för det som alltid består och aldrig kan förgå. Egentligen borde vi ha haft en stunds längre tystnad efter den här kontemplativa, meditativa sången. Det är just i tystnaden som vi kan öppna oss för mysteriet, för Gud. I vår tid överöses vi med ord, ljud, brus. Men vi behöver tystnad både för att upptäcka vårt inre djup och att det finns någon som vill fylla det med sin kärlek. Tystnad är en bristvara. Samtidigt är det helt gratis och finns alltid till hands, bara vi vill öppna oss. När vi nu är inne på det mer andliga området måste vi lyssna på när Jussi Björling sjunger om den helga natt när evighet och tid möts på ett oförlikneligt sätt. När Gud föds till världen som ett fattigt barn. Inkarnationen, Guds människoblivande, har trots all skenbar sekularisering ändå präglat vår västerländska kultur mer än något annat. Och samtidigt måste detta mysterium upptäckas och smältas på nytt i varje tidsskede och av varje människa som föds till denna värld. Det är helt enkelt outtömligt, ja, oändligt ofattbart, men just därför också det enda som kan släcka vår djupaste törst. När vi tänker på julens mysterium och att Gud har blivit ett fattigt och utsatt litet barn för vår frälsnings skull, blir det outhärdligt smärtsamt att höra om de präster som förgripit sig på oskyldiga barn. Ungefär samtidigt som jag blev kardinal framfördes anklagelser mot en annan kardinal att han skulle ha gjort sig skyldig till övergrepp på minderåriga. Varje anklagelse måste naturligtvis prövas och undersökas noga. Men vissheten att präster har gjort sig skyldiga till sådana fruktansvärda förbrytelser är smärtsam och omskakande. Reaktionen från människor är självfallet också starkare om det är en gudsvigd person som gjort sig skyldig till något sådant. Även de icke-troende blir mer upprörda om en präst begått en sådan förbrytelse än om det vore en familjefar eller förskollärare. Det är som om man anade att prästen inte bara gör sig skyldig till ett fasansfullt brott mot ett oskyldigt barn, utan också hädar den Gud som velat födas till världen som ett försvarslöst litet barn. För mig, liksom alla andra katoliker, är det en sorg utan like att sådant förekommit inom vår kyrka och att det tycks så svårt att få slut på detta elände. Mycket görs naturligtvis för att bekämpa och förhindra att det kan ske. Samtidigt har det i kyrkan, liksom i samhället överhuvudtaget, funnits en sorglig tendens att titta bort, lägga locket på och skjuta allt under mattan. Därför har medias undersökande roll varit ytterst viktig. Jag skulle nästan våga säga att media fått agera som Guds röst som manar till omvändelse, till genomlysning, till strängare krav på en skyddad miljö för barn och unga och för dom och straff för de skyldiga. I sista hand måste jag som katolik ha detta som ett ständigt böneämne. Herre, förbarma dig och befria din kyrka från denna farsot och varböld. Det är en reningsprocess som måste till när synd och ondska nästlat sig in i kyrkan. Och jag tänker också på de präster och nunnor som deltog i folkmordet i Rwanda. Hur är det möjligt? Den smärtsamma sanningen är att ingen är vaccinerad mot ondskans gift. Därför måste vi alla omvända oss, kämpa mer aktivt mot det som är ont, skydda de små och försvarslösa, göra allt vad vi kan för att inte förgiftas av hat och ondska. Ja, bli mer och mer befriade från all själviskhet och öppna oss för vår nästas nöd och behov. Den bysantinska sången har ofta en vemodig klang som får oss att tänka på vår mänskliga svaghet och synd som bara Gud kan befria oss ifrån. Man klagar ibland på våra ungdomar att de skulle sakna empati. Själv måste jag beundra många av dem just för deras empati. Jag kan se hur de sticker till en tiggare en sedel eller bara tar sig en liten pratstund med en hemlös. De reser sig upp i T-banan, också för mig, inte minst unga flickor, ofta med invandrarbakgrund. Och visst kan man se unga som jublar av äkta glädje. Men samtidigt är det en tragedi att se andra unga som redan verkar blaserade och utlevda. De har prövat på det mesta, men livet har inte fått en djupare mening för dem. Hur kan vi nå dem på djupet och ge dem en aning om livets stora nåd och gåva? Om att det finns en Gud som bara väntar på dem. Det finns både gamla och unga som har det svårt mitt ibland oss. Ser vi dem? Bryr vi oss om dem? Ber vi för dem? I vår individualistiska miljö, där man helst lever i ett singelhushåll, i alla fall i Stockholm, har ensamheten blivit en folksjukdom. Man lever ensam och dör ännu ensammare. Ja, begravs ensam. Graden av civilisation kan man avläsa på hur man behandlar sina gamla och orkeslösa. Vi har haft både ättestupa och fattighus i Sverige. Vad har vi att erbjuda våra äldre nu? Visst finns det många äldre som har det väldigt bra och kan spela golf och bridge dagarna i ände. Visst finns det anhöriga som bryr sig om sina äldre. Men ibland är det riktigt illa. Det är hjärtknipande att komma in på en vårdavdelning och se en gammal människa, halvt drogad, sitta med hängande huvud framför en tv-ruta. Att leva ensam, dö ensam och begravas ensam i många söder. Måste det vara så? För att animera och muntra upp äldre människor har man ibland hyrt in hundar och katter till vårdhemmen, eller vilket vackert namn som just nu är i svang. När människor inte har tid att prata kan det vara lite hjälp med en lyssnande liten vovve eller spinnande katt. Den sista glada nyhet jag hörde var att det skulle finnas kattliknande robotar som kan spinna när man klappar dem. Vad underbart! Det kan bli räddningen för många äldre i deras ensamhet. Kanske lite arabisk sång också kan skingra ensamhetens dysterhet. När en maronitisk nunna från Libanon sjunger en arabisk sång om hoppet, diktad av en kvinnlig sufisk mystiker, är det många tankar som tränger sig på. Det första är mötet mellan kristna och muslimer, en av de viktigaste frågorna i vår tid. Att hitta en djupare dialog och bättre samförstånd mellan de två största världsreligionerna är avgörande för världens framtid. Det är ett hoppfullt och profetiskt tecken att denna hymn just till hoppet knyter ihop dessa två kvinnor och dessa två religioner. Kvinnor borde få en större roll i vår värld för att främja fred, försoning och rättvisa. Jungfru Maria, som vi brukar kalla fredens drottning, värdas av både kristna och muslimer. Hon har en förunderlig förmåga att skapa fred och försoning. Ett litet exempel från vår svenska vardag. Den enda kristna kyrkan i Rosengård i Malmö är den katolska som heter Santa Maria i Rosengård. När man satt upp en stor staty av Jungfru Maria utanför kyrkan blev det genast uppskattat också av många muslimer. Sverige har blivit en tillflyktsort för otaliga kristna från Mellanöstern. Många av dem är också katoliker, och som biskop är det en av mina viktigaste uppgifter att försöka hjälpa dem att växa in i vår katolska kyrka i Sverige. Det innebär också att jag flera gånger har besökt deras hemländer: Irak, Syrien, Libanon, Palestina. På så sätt kan jag knyta många viktiga kontakter. Förra sommaren var jag därför i Erbil i norra Irak. Och det första man gjorde när jag kom dit var att ta med mig till fronten för att besöka de byar som befriats från Daesh, eller ISIS som det kallas här. Det var en sorglig syn att se hur förstört allt var. Och det är svårt att föreställa sig att några vågar återvända. I alla fall inte till Mosul som nu har befriats. Första gången jag var i Irak besökte jag graven där en ung präst, fader Rashid, vilade, som också varit verksam i Södertälje. Han mördades eftersom han fortsatte att fira mässan trots det dödshot som drabbat honom. Under ockupationen av hans hemby förstördes hans grav. Finns det överhuvudtaget hopp för de kristna och jesidierna i en sådan situation? Det paradoxala är att fördrivningen av de kristna från Mellanöstern har bidragit till att stärka kristendomen i Sverige. Inte bara för oss katoliker och ortodoxa, utan för kristenheten i stort. Deras hängivenhet och engagemang har betytt mycket som ett andligt vitamintillskott. Södertälje har tack vare dem blivit Sveriges nya Jerusalem, den mest kyrksamma staden i Sverige. Senare i år får jag inviga en kyrka för de kaldeiska katolikerna i Hovsjö, ett av de socialt mest utsatta områdena i Södertälje. Det är också en paradox. I storstädernas problemområden är det naturligt att tro på Gud, medan de rikare och mer ursvenska områdena är mer ateistiskt eller agnostiskt inställda. I vårt sekulära Sverige är klostren en andlig oas som pekar på Gud. Vi ska nu bege oss till karmelitsystrarna i Glumslöv. Detta kloster grundades på 60-talet, då det ännu var förbjudet med kloster i Sverige. Men man lyckades få dispens från myndigheterna efter uppslitande debatter i riksdagen och media. Men klosterfriden kan inget tro på. Den består och kan ge oss alla en aning om evighetens frid. Den sång vi nyss hörde sjöngs alltså av karmelitsystrarna i Glumslöv. Den är skriven av den heliga Teresa av Avila, som på 1500-talet reformerade karmelitorden. Ursprungligen är det säkert en jordisk kärlekssång, ungefär som Höga visan i Bibeln, som sedan inriktats på Gud själv. Samma dag som detta program sänds är jag faktiskt i karmelitklostret i Glumslöv för att fira mässan. Den 16 juli är ordens stora högtidsdag, då man firar Jungfru Maria som vår fru av berget Karmel. Maria hjälper oss att få en djupare relation med Jesus. Hon vill dela med sig av sin djupa och ständiga kärleksrelation med honom. För de som vigt sig åt Gud, som munk, nunna eller präst, ska Jesus bli den som fyller vårt djupaste behov av att bli älskad och få älska. Det är den sanna meningen med celibatet, den sexuella avhållsamheten. Människan är en sexuell varelse, och i äktenskapets sakrament har den mänskliga sexualiteten helgats. Man och kvinna förenade i äktenskapet får förmedla Guds kärlek till varandra också genom det sexuella samlivet. De får medverka med honom som medskapande och ge livet vidare åt sina barn. Den katolska tron sätter alltså sexualiteten inom äktenskapet mycket högt och vill skydda dess helighet och värdighet. För många i vår tid är det svårt att förstå, eftersom sex har blivit så banaliserat och ofta ses som ett trevligt tidsfördriv eller som ett naturbehov som måste tillfredsställas så fort och så ofta som möjligt. Därför är det svårt för många att förstå äktenskapet som den ram inom vilken det sexuella samlivet ska äga rum. Och ännu svårare blir det att se den sexuella avhållsamhetens andliga betydelse. Teresa av Avilas sång kanske ändå kan få någon att förstå att det är möjligt, ja underbart, att få avstå från den stora gåva som det sexuella samlivet är för att visa Gud sin kärlek, att han är viktigare än allt och alla. Kanske ingen sätter så stort värde på sex som den som avstår därifrån för att visa Gud att man vill ge honom den största gåva man kan tänka sig. Ja, det är en stor lycka att ha något fint, vackert och underbart att ge honom. Vi munkar och präster och andra celibatärer har ofta en speciell relation till vår mor. Hon är kvinnan i vårt liv.
Kära mor, varje gång
Eftersom jag själv fostrades av en ensamstående mor och bara då och då fick träffa min far, blev det naturligtvis hon som präglade min uppväxt. Samtidigt var hon mycket noga med att ge mig full frihet. Redan som ung älskade jag att resa och gärna till lite spännande och halvfarliga platser. Som studerande var jag i Prag och i Baskien när det small till och var undantagstillstånd. Jag förstod nog att hon var orolig, men hon ville ändå inte lägga sig i vad jag gjorde. När jag gick i kloster var det inte vad hon hade tänkt sig. Hon hade föredragit att det blev barnbarn. Som så många i vår tid, som ibland tycks vara mer måna om dem än om de egna barnen. Det var ett stort offer för henne att jag försvann in i klostret. Men hon klagade inte och försökte inte förhindra det. I 70-årsåldern tog hon steget över till den katolska kyrkan, där hon fann sitt andliga hem i församlingen i Lund. Och hon blev nog gladare än jag när jag blev biskop. Hon fick uppleva mina första år som biskop. När jag var på resa i Turkiet fick jag bud om att hon var svårt sjuk och jag fick resa hem. Det blev ett par veckors kamp mellan liv och död. Jag försökte vara med henne så mycket det gick och jag fick vara med när hon utandades sin sista suck. Ja, det var verkligen så. Andetagen blev svagare och svagare. Och till sist var det ingenting mer. Jag ser det som en stor nåd att jag fick vara med både vid min mors och 20 år tidigare vid min fars dödsbädd. Vi får tacka dem som gett oss livets gåva. För det är ingen självklarhet längre. Bästa sättet kan vara att följa dem fram till övergången mellan liv och död. Ja, egentligen är det ju själva inträdet i det sanna och eviga livet. Min mor hade inte mycket gemensamt med Göingeflickornas skånska stämmor och lite romantiska, sentimentala stil. Men hon hade en slags sjungande, porlande röst som jag aldrig glömmer. Och dessutom en nykter humor som hjälpte henne att hantera livets större eller mindre besvärligheter som ingen av oss kan undgå. Vi blev kvar i Skåne och lyssnade till det skånskaste som finns, Edvard Persson. En av de viktigaste frågorna i vårt samhälle idag är att hitta en balans mellan det lokala och globala. Det är en svår balansgång, inte minst i politikens värld. Men i grund och botten måste denna harmoni få sin plats i vårt eget hjärta. Kan man vara både skånsk lokalpatriot och världsmedborgare? Kan man ha en dubbel identitet? Till skillnad från USA talar vi i Sverige inte om polsksvenskar, filippinsvenskar och allt vad det skulle kunna vara. Inte ännu, men i nästa generation måste man nog lära sig dessa kombinationer. Eftersom det är den verklighet vi har i Sverige idag. Och vi får inte vänta tills det är för sent. Det gäller att hitta enheten i mångfalden så att vi inte blir allt mer segregerade och uppspaltade. Ordet katolicitet brukar översättas med enhet i mångfald. På djupet finns det en enhet som sedan kan uttryckas på mångskiftande sätt. När jag deltog i konsistoriet i Rom såg jag många yttre tecken på detta. Bland de pilgrimer som viftade mest med svenska flaggor var det de som hade sina rötter i Irak, Latinamerika och Eritrea. Både på religionens och på samhällets plan kan vi se sak samma. Det måste finnas en enhet som ger gemensamma rötter och gemensam värdegrund, samtidigt som det kan uttryckas på otaliga sätt. Den katolska kyrkan har en gemensam grundval i tro, hopp och kärlek. Men sedan finns det otaliga uttrycksformer. Det finns andliga rörelser, ordnar. Det finns kulturella eller nationella uttrycksformer som kan tyckas mycket olikartade. Påven har ett enhetens ämbete för att stå som samlande gestalt och peka på det som vi alla har gemensamt och där vi alla är ett. Men vad i hela friden har då detta att göra med Edvard Persson? Vi behöver inte vara urskåningar för att uppskatta detta gemytliga, lite gammaldags lokalromantiska som han kan symbolisera. Vi kan ta till oss något av andra traditioner utan att ge avkall på vår egen bakgrund. I den stora mänskliga familjen där vi alla hör hemma finns det många facetter och nyanser som inte behöver strida mot varandra eller utesluta varandra. I kyrkan lär vi oss, eller borde lära oss, att leva som bröder och systrar. Sedan får vi försöka översätta detta till samhällets plan, både i vårt eget lilla land och på världssamfundets plan, både i stort som smått. Vi avslutar vår stund tillsammans med att återvända till vår libanesiska syster som sjunger sin tolkning av Ave Maria.
Det var Sommar i P1 med Anders Arborelius, producent Håkan Lager. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.